Hej och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per.
Hejsan.
De allsvenska premiärmatcherna är spelade. En lovande men på vissa håll kylslagen omgång ska snart läggas till handlingarna. Men först ska den analyseras här i den allsvenska podden. Och vi tänkte gå igenom allt om alla matcher så gott vi kan. Vi har nämligen sett nästan precis så mycket som är möjligt att se. Den match vi inte har sett, det ska vi vara ärliga och säga direkt, och därför börjar vi lite kort med den. Det är Mjällby-Varberg 0-0. Men av rapporterna att döma kommer ju inte den skickas ut som reklamfilm för svensk fotboll heller, Per.
Nej, det är ju så. Jag skäms inte över att jag missade just den matchen. Ibland måste man prioritera, och jag kommer till exempel se Mjällby nästa helg när de möter Hammarby, så att då kommer jag prata långt och ordentligt om Mjällby. Men nej, vi blir längre fram som vi tar både Varberg och Mjällby.
Ja, anfallaren Jakob Bergström sa ju så här att man har längtat efter att skiten ska dra igång, och skit blev det.
Ja, han sprang väl dock likt en elefant han är igenom Varberg ett par gånger, och Fredrik Jensen köttade till sig chanser, så det var ju kul att se.
0-0 blev det i alla fall. Det var kanske inte helt oväntat att den matchen mellan fjolårets nykomlingar skulle sluta 0-0, särskilt inte om man hade Varbergs genrep mot Häcken då färsk i minnet, och man vet att Mjällby är ett försvarsstarkt lag.
Precis.
Så att vi nöjer oss helt enkelt med det om det, och övriga matcher däremot har vi i princip lyckats se på lite olika sätt. En del har vi varit på plats på, andra har vi sett på tv, och vi ska gå igenom dem i tur och ordning utifrån hur de spelades i det här spelschemat när Allsvenskan 2021 drog igång i lördags. Och då började ju allting med Malmö FF Hammarby 3-2 till Malmö, och där har vi satt rubriken Knudsens monstermatch. Malmö FF hintar om att högsta nivån kan bli kusligt hög i år.
Ja, precis så. Jag tycker att Malmö verkligen höll mästarklass direkt. Det var verkligen ett mästarlag vi såg. Kim Bergström brukar ju alltid prata om att det som imponerar mest med MFF enligt honom, det är deras överlägsna hårdhet och tempo de har i sig. Det är den sortens, det, liksom det överstiger alla andra allsvenska lag i just de fysiska kvaliteterna. Och jag tycker verkligen just det märktes mot Hammarby, att det ser ut som ett mycket mer vuxet lag än vad Bayern gjorde. Bayern var egentligen inte så, de var inte dåliga. De gjorde sitt bästa utifrån sina förutsättningar, även om de var lite virriga första halvlek. Men jag menar, det tycker ju ändå att det var Malmö som var bra snarare än att det var Hammarby som var liksom dåliga. Så jag var jätteimponerad av Malmö.
Även Stefan Billborn brukar göra den jämförelsen, eller den beskrivningen, just när det gäller Malmö FF, hur jävla hårda de är att möta. Och det är ju egentligen det vi brukar kalla internationellt, eller hur? Det är ju det, det är liksom en beskrivning för det. Det är ju så du måste vara i Europa. Många tror ju att ute i Europa så är det bara fotbollen som är bättre, alltså bollbehandling och de här grejerna, men det som framförallt är en jätteskillnad, det är ju liksom den här hårdheten, fysiken, snabbheten, hur otroligt fort det går. Och där skulle jag säga Malmö FF är ju egentligen det enda laget som över tid har haft det här i modern tid i Allsvenskan. Man får ju backa tillbaka till IFK Göteborg då på 80-90-talet, men det var ju en annan tid, men på senare år så är det egentligen bara Malmö som har lyckats hitta den liksom internationella klassen över hela sitt lag. Andra lag kan ju ha det i vissa enskilda bestående delar, vissa spelare. Malmö kan ha en trupp som är internationellt gångbar.
Och det här som de alltid har varit bra på de senaste 2-3 åren, det här med att de alltid fyller på med flest spelare i motståndarnas straffområde i varenda anfall. Det är alltid AC, Rex, Ola, Colak, Berget. Alla tar sig i princip alltid in i samband med varje anfall. Så jag förstår att det är ett helvete för motståndarna att orka med det.
Nu slutar den här matchen då 3-2. Hammarby gjorde ju första målet. Det brukar vara bra i fotbollsmatcher. Statistiskt vinner du om du gör första målet. Men Malmö förvänder ju på det här då och vinner 3-2 till slut. Kollar man på deras XG då, förväntade mål, så har ju Malmö den absolut högsta siffran av alla lag hela den här omgången. De är uppe på 3,3 XG enligt Instat, och Hammarby då ligger på 0,46. Då kan man ju säga att Hammarby var ju jävligt effektiva som trycker in två bollar på ett XG på 0,46. Medan Malmö FF hade ett högt XG, men gör ju också tre mål. De dominerar bollinnehavet. De har bättre passningsprocent. De vinner duellerna som vi var inne på. De har 23-5 i avslut, varav 8-3 på mål. Om man tittar på Instats indexsiffror, snittsiffror, så har de 284 mot 236. Så de är alltså bättre på allting man kan mäta. Så att den här matchen är ju egentligen mer ojämn än vad resultatet säger. Segern kunde, borde varit kanske större för Malmö FF. Och det som absolut mest sticker ut i den här statistiken, vilket kanske inte så många plockar upp, det är ju Jonas Knudsen då, Malmö FFs vänsterback. Han avgör ju matchen, så han fick ju rubrikerna på det då, eftersom han kliver fram där i, vad är det, 89 och skickar in en jävligt fin volley, va. Men han har alltså en indexsiffra här på 400. Jag förstår att det inte säger någonting för lyssnarna, men normalt ligger allsvenska spelare i de här måtten då mellan 150 och 350. Jag har aldrig sett en siffra på 400. Alltså jag höll på att ramla av min stol. Vad fan 400? Jag tänkte, det är fel, är det hackat liksom? Det är ju någon rysk jävla historia där inställt. Jag tänkte, vad har de hackat sig själva här nu, ryssarna? Eller vad är det frågan om? 400, det är enormt högt liksom. Sen gick jag in och tittade, detaljstuderade då Knudsens monstermatch här, och han, alltså, han har 100% på en rad grejer, dueller liksom, han vinner allt. Och så tittar jag igenom lite klipp och så, vad fan, han vann ju allting. Alltså han förlorade ju en duell, han var helt enorm. Det här har gått lite under radarn, men ändå är jag lite tveksam, alltså hur i helvete kunde det bli så här högt? Alltså inte ens Anders Christiansen, han har varit som bäst, gjort tre mål i någon match, kommer upp i 400. Det är enorma siffror.
Nej, men jag känner mig ganska glad över det, för jag har ju alltid varit en av försvararna av Jonas Knudsen. Det är många som har konsekvent pekat ut honom som den svaga länken i Malmö, men jag tycker han har varit i grunden 3+ nästan alltid liksom. Och jag tror att han får högt på instat också, mycket på grund av att hans inkast alltid leder till mer eller mindre halvfarliga lägen, dessa konkreta chanser. Är ganska hög utsättning.
Jag funderade också på det och tänkte, hur kategoriserar de ett jävla inkast? Alltså det måste vara en keypass, tänker jag. Han hade en keypass då, så jag vet inte hur många inkast som ledde till öppnande målchanser, men det är klart, den värderas ju högt. Sen var ju som sagt 100% i allt annat, gör ett mål då, sen avgör ju det matchen, men det väger ju inte instat in huruvida mål är avgörande eller inte, det tror jag inte i alla fall, men nej. Och jag tänkte på det, vi dömde ut hela vänsterbackspositionen förra veckan i den här podden, så att det finns fan inga bra vänsterbackar. Då hade vi i och för sig med Knudsen som exempel på någon som faktiskt är bra, men han kanske lyssnade på detta, tog det personligt, tänkte nu måste jag rycka ut i försvar här för vänsterbackspositionen, för det är de fan en stark position i allsvenskan, kanske Knudsen tycker. Nu har vi skickat ut vår vän och kollega Johan Flink på fältet här för att göra en intervju med Knudsen och verkligen bryta ner de här siffrorna i detalj och se vad han själv säger. Liksom, kände han att det här var en så bra match? För jag menar, om han kommer leverera på den här nivån, va? Ja, men han lirar i Real Madrid snart. Alltså, om han fortsätter att ligga på 400, så hittar han kvar i allsvenska länge, det kan jag garantera.
Några andra saker jag noterade, som jag när jag kollade på matchen, bara snabba saker, det var att precis som alla andra var jätteimponerad av Colak med hans liksom maniska vilja att göra mål, hans djupledsspel, hans targetspel. Han var en åtta på det mesta. Men det var någonting som var kul, det var att han var ju Wilton Figueiredo-mässig i sin då liksom skottvilja. Han sköt ju fan på allt, mannen. Han sköt på precis allt, och det gjorde ju Wilton, gjorde det första året i Malmö och brände allt. Jag tror dock Colak kommer sätta mer. Nummer två, Bonke Innocent. Efter den här ganska billiga varningen han fick i början, tycker jag var en hård varning, så var jag mycket imponerad av hur tufft nigerianen vågade spela trots den varningen. Han var inte vårdslös, men ganska ofta på gränsen sen ändå, så han lyckades bidra med den här nödvändiga fysiken mot de tre innermittfältarna i Hammarby och spela ganska hårt trots att han hade gult kort. Jag tycker, jag vet inte, det var någonting i det, som att den här avvägningen i hans spel som jag imponerades av.
För där ska man tänka på att Abbe Kalili på Bayerns mittfält gör ju en väldigt bra match i flera delar då, så att Bonk Innocents jobb är väldigt viktigt där. Och det jag tänkte på med Malmö FF, det du nämner om Colak där, är ju att han sköt på allt, känslan är snart har han skjutit in sig, och det var lite som hela känslan av Malmö FF. Det var ju inte det att de levererade ju ändå inte på topp här. Men däremot så visade de ju att ge det här några matcher, låt alla komma in i matchtempot, då kommer högsta nivån bli enorm. Om de redan ligger här och man ser att en sån sak som Colaks avslut inte riktigt sitter och så vidare, när alla de pusselbitarna faller på plats, då undrar jag om inte det här laget är ännu bättre än vad det var i fjol. Och det är ju lite oroväckande för spänningen i allsvenskan i så fall, om man nu ska gå och händelserna väldigt långt förväg. Nej. Finns det något relevant att säga om Hammarby här? Jag drog ju lite siffror där. De var ju alltså inte i närheten, även om de då var i närheten rent målmässigt.
Nej, men det är som sagt, jag tycker att det var snarare Malmö som gjorde en riktigt bra match än att man ska döma ut Hammarby. Visst, det var befriande att se Selmani och Khalili döma ut laget och vilja ha högre krav och sådär, men som de sa efter matchen, de var väl besvikna på insatsen, men är det klart, det är tufft för en kille som Aziz att komma in som högerback mot Knudsen och Rex med Colak som löper in bakom och så vidare. Det kanske, ja, det var jag tycker väl att Hammarby visar att de är nog i en klass sämre än Malmö. Mm.
Men han Aziz är ung, vet du. Han, det där kan bli en Odilon grej, så att de vill väl ge honom speltid och så vill de sälja honom och tjäna pengar på honom. Lite Odilon där 2019 kastade de ut på det djupa innan han var.
Absolut.
Var så. Men då kommer det konsekvenser av det. Det jag tänkte på och hörde var att var det Mjällby-matchen i fjol som kändes som att den sänkte Bayern, att de liksom aldrig riktigt reste sig efter den förlusten i typ vad har vi tredje omgången. Man kan ju tänka sig, okej, nu åkte de på ett sent avgörande här mot Malmö, de fick inte den poängen de liksom höll på att kriga sig till. Jag tror dock inte att känslan är samma. Jag tror ändå att de åkte hem en hyfsat god stämning i bussen, även om det är surt så in i helvete och åka på ett mål så i slutet, så tror jag att de ändå tar, vad fan, vi gjorde ändå en helt okej insats. Och nu har de just Mjällby. Nu vet de det, att för i fjol då var det mot det här jävla laget som vi liksom klappade igenom. Det är jag inte alls säker på att de gör den här gången. Definitivt inte på hemmaplan eller?
Nej, jag är inte heller särskilt orolig för Hammarby.
Därmed lämnar vi den första matchen i omgången. Men det spelades ju två matcher i lördags, och den andra på lördagen, det var i Örebro, SK mot IFK Göteborg på Bern Arena, 0-0. Och där sätter vi rubriken: två likvärdiga lag delade på chanser och poäng. Ingen vann, men seger imponerade. Och just den här beskrivningen om att det var två likvärdiga lag som möttes, att det var ett rättvist, rimligt och logiskt resultat, det har ju retat en del i IFK-led som ju vill här och nu se det här Göteborgslaget som redo för en toppstrid. Men jag tycker att den här matchen var väl ett kvitto på att spelar man med i princip samma lag som förra året, och IFK Göteborg slutade 12, här har man då med de nya, är väl Nolin, Tern och Jakob är väl de nya då i startelvan jämfört med fjolåret. Ja, då är det klart, då blir det ingen jättestor skillnad. Då är det ju liksom en mittentrupp i bästa fall. Och jag menar, där ligger Örebro också, så att det här resultatet var helt enkelt rimligt och logiskt. Och det visar ju också de siffror jag har tagit fram här. Vi har ett förväntade mål då, till exempel ett XG. IFK Göteborg är lite bättre. De har 0,91 mot Örebros 0,48. IFK Göteborg ett lite högre bollinnehav, 56-44. Lite bättre passningsprocent, 85-81. Duellerna lite bättre, 48-52. Men sen kommer vi då till de avgörande delarna där matcher avgörs, straffområde. Avslut, 10-10. Avslut på mål, 4-3 till Örebro. Så de kommer alltså till fler avslut på mål. Och när du tar fram indexsiffrorna då, alltså prestationen över hela plan, indexsnitt, ja, då har du 231-226 till Örebro. Så de är alltså då lite bättre i spelet över hela plan.
Ja, nej men jag håller med dig om det, att man ska inte ha högre förväntningar på Blåvitt än att det är ganska rimligt att de tar en poäng borta mot ÖSK. Jag reagerade lite när jag kollade på matchen i efterhand, för det var Anders Andersson, som jag verkligen tycker om, och Jonas Dahlqvist, de var så upprymda över att Blåvitt fick ihop långa anfall ibland. Oj, vad många passningar de har slagit nu, sa de liksom under matchen, och det var nästan som man pratade om två liksom icke-färdiga juniorlag, och det kanske å andra sidan var lite den känslan man hade när man kollade också. Det var liksom, det var ganska positivt spel, det var, jag menar, Roland Nilsson har ju ibland liksom anklagats för att vara någon slags dinosaurie, men jag tycker han är ganska, försöker spela en ganska vårdad fotboll med eget bollinnehav, med Tollinsson som mittback som tar upp bollen i planen och sådär, men det var också lite sådär oskarpt i allt man gjorde också. Småtrevligt, men emellan 2 och 3 plus. Mediokert, men okej.
Ja, men jag tror att tvn där lite och vissa då tidningar och en del supportrar, så de har hamnat i ett konstigt läge här, för att man har liksom blåst upp det här IFK-laget så mycket Så att säga, måste man på något sätt ta hem det. Och innan matchen började, nu såg inte jag den på tv, men jag såg ju förhandssnacket som ju hänger ihop med hur de här kommentatorerna du då refererar till går in i den här matchen. Och då är det ju liksom en kanonad av superlativ om de här enorma värvningarna som Göteborg har gjort. Men problemet är ju att de är inte här. De är ju inte med. Hamsik satt ju hemma i Göteborg antar jag, och hade ont i vaden. De var inte med i den här matchen. Berg och Wendt kommer först i sommaren. Resten är typ skadade. Eller blev skadade. Så att då spelar det ingen roll hur mycket du är ifall du inte har dem på plan. Mm. Sen kommer ju Sigthorsson in då, Kolben Sigthorsson, som jag har en väldigt soft spot för. Med liksom med lindad arm. Och det var ju lite roligt. För att jag satt bredvid IFK Göteborgs presschef där, Marcus Moder, som vi tog upp förra veckan. Jag hade ju en liten anekdot om han hade klivit in och stoppat en fråga till Hamsik där. Där tog han för övrigt upp Moder och sa att han hade fått reaktioner från vänner och så. Och man frågade, vad fan, hittar Laul på nu igen? Snackar han skit nu den där Laul igen? Nej, jag kan garantera, varenda ord var sant som Moder. Så att, så är det med det. Men sen så hade han ju en utläggning om Sigthorssons gips då. Och det var lite konstigt, för han försökte liksom, han sa, ja, men det är ett gips och det är hårt men det är mjukt liksom. Glöm det, don't quote me on that liksom. Alltså, han kunde inte förklara vad fan det här var för ett konstigt jävla gips som Sigthorsson sprang in med. Men sen såg vi en intervju i GP med Sigthorsson där han skulle berätta om det här gipset, och då visade det sig att det är tydligen då ett, Sigthorsson citat, det är ett stenhårt gips men det är mjukt. Alltså ett gips, alltså själva poängen med ett gips är väl för fan att det ska vara hårt, det ska hålla saker och ting på plats. Att säga att gips är hårt men det är mjukt, det säger som att det här är vatten men det är torrt.
Ja, nej, men jag har aldrig hört det mer liksom tydliga självmotsägelse eller så här oxymoron som man säger. Det här är ju totalt orimligt. Eller så har han liksom hittat något nytt lag i fysiken på något sätt, Kolbein. Vet du vad jag reagerade på i matchen? Nej. Det var när jag läste din krönika, och då såg jag att det var kul ju att ÖSK hade supportrar på plats, och givetvis roligt att det var livat i viss mån. Men du sa också att ramsan alla går på SOS i Degerfors rullade över arenan. Och då kände jag så här, fan vad jag ser fram emot det kommande klasskriget i derbyt mellan de här då småborgarna i Örebro mot proletärerna i Degerfors längre fram, för det där kan de inte ta. Nu vill jag ha liksom en rejäl jävla klassstrid mellan Degerfors och ÖSK framöver.
Du vet vad jag skrev först eller? Nej. Jag hörde ju inte vad de sjöng, eller jag hörde ju, trodde jag att jag hörde vad de sjöng. Så jag skrev ju alla går på koks i Degerfors. Och sen fick jag på Twitter, var det någon som skrev till mig med glimten i ögat, vad fan, hör du dåligt eller? Det var inte det vi sjöng alla går på SOS i Degerfors, inte på koks. Men jag fick ju ändra det här i texten snabbt då, att alla går på SOS i Degerfors, det skrev jag.
Ja, men det är ju ganska vanligt i England det, att liksom Londonlagen sjunger så om lagen från norra England och sådär. Men jag vet inte fan, jag vet inte, det kände, jag har aldrig tyckt så illa om ÖSK som jag kände just då faktiskt i det läget. Så att, som sagt, jag hoppas att det blir en riktig jävla batalj sen i derbyt.
Men David Seger kan du inte tyckt illa om väl? För jag tycker att Örebros ytter då, han kan användas på båda kanterna och användes ju till och med lite som släpande anfallare när de forcerar, eller när de ville framåt mot slutet mot Blåvitt. Jag tycker alltid han gör något bra med bollen nästan. Mm. Ja, det är klart han som alla andra kan tappa den och så, men det finns alltid en bra tanke. Jag är faktiskt väldigt imponerad av honom. Jag tycker att han klart överglänste Dennis Kolander, den store talangen. Även om jag är imponerad av Kolander som kliver in på centralt mittfält tillsammans med Johan Mårtensson. De är två stycken mot IFK Göteborgs tre. Blåvitt har ju alltså här då Tern, Erling, Mark, Yusuf. Bra centrala fotbollsspelare. Men Kolander och Mårtensson står ändå upp där. Mårtensson gör ett jättejobb givetvis. Men Kolander är 18 år. Han tar kriget ur kampen där inne. Ser lite valpig ut ibland. Men klarar det. Så poäng till Axel Kjell som vågar satsa på det. Managern. Men framförallt så vart jag imponerad av Seger, även om Mårtensson hade högre siffror i instat.
Ja, men Seger har ju alltid den där, som du säger, ettriga, konstruktiva sidan i sig, att han är modig på det viset, att han vågar göra någonting. Och det, man får, jag menar, ibland är man ju, men man får ge ÖSK det att de konsekvent nu har försökt spela in egna unga produkter för att kunna sälja dem vidare sen. Med Jake Larsson, med Seger, med Kolander och också ett helt gäng mittbackar som aldrig riktigt har slått igenom sådär fullt ut. Så att det är väl, man kan väl inte kräva mer än så av ÖSK i vad gäller att få fram egna killar.
Nej, och man kan inte kräva så mycket mer av oss heller att vi ska analysera den här matchen så mycket noggrannare, för den slutar ju trots allt 0-0. Mm. Det var en jämn fotbollsmatch mellan två likvärdiga lag som vi sa. Det jag skulle säga om Sigthorsson innan jag svävar iväg om hans gips där är att jag fortfarande har inte gett upp honom. Jag tycker han är så fin i löpningen. mottagningarna han tar liksom. Hans mottagningar blir bättre och bättre. Jag tror fortfarande på att det kan bli något där alltså. Nu spelar han med ett jävla liksom mjukt gips då, va? Då känns det som att det kan vara vad som helst ändå. Nej, men det finns något där. Jag hoppas verkligen att han får liksom en tid, sammanhängande tid här nu och hitta tillbaka. Han lirar ju för fan i landslaget fortfarande.
Ja, men det gör han väl oavsett. Det känns som att det är liksom någon slags livsmedlemskap i isländska landslaget. Men, nej, men jag håller med, på något plan håller jag med. Jag tycker väl också att det liksom har varit ganska hårt mot, tyckt synd om Sigtusson ibland. Liksom. Han har haft många olika problem. Men som en AIK-ledare skrev till mig när han blev klar för Blåvitt och jag trodde han skulle vara raljant och döma ut värvningen, då skrev han att jag tror fortfarande att Sigtusson kan explodera om man bara får rätt förutsättningar. Mm.
Sista om IFK Göteborg, Pontus Wernbloom var satt på bänken. Jag tänker att även om Roland Nilsson ryckte på axlarna och när vi frågade honom efteråt så sa att jag menar han är en spelare som heter Pontus som alla andra ungefär, så är det väl inte helt okomplicerat att sätta Wernbloom på bänken. Jag menar, han är ett jättenamn, han har kommit hem här och ska skapa en vinnarkultur i Blåvitt. Han var väldigt liksom dominant på många sätt i fjol, både i liksom utspel utåt om att skapa den här vinnarkulturen. Blåvitt måste börja vinna igen, vi har hållit på med tidigare har inte varit bra nog, men också liksom i hur han är mot lagkamrater i träningsmatchen på Vallhalla så gav han ju Noah Alexandersson en utskällning som varade liksom i 10 sekunder ungefär. Och en sån ledare som ju ändå ja, men fortfarande vill spela och ser att han har en säsong här där han vill vara på plan. Det är klart att det är ett beslut Roland Nilsson tar där att sätta honom på bänken.
Nej, men det är starkt ledarskap att göra det. Och jag tror också att Wernbloom är tillräckligt klok och rimlig för att förstå att inte han har visat tillräckligt mycket spelmässigt för att ta en given plats i elvan.
Ja, det tycker jag, och jag tyckte Wernbloms svar när han själv fick frågor om det var väldigt bra liksom. Där klev han verkligen tillbaka och var som en av andra. Ja, men jag hade det på känn att det kanske skulle bli så här men nu får jag ta nya tag och kliva in nästa gång. Jag menar, nu vart ju Tern skadad så nu lirar han väl från start och nästa gång kan man ju tro, om inte Hamsik är tillbaka som sagt mot AIK, eller gör debut mot AIK.
En sista snabb grej bara, du nämnde ju, pratade om skadorna förra veckan och nu åkte de på Tern och Eriksson igen då, som ju varit kroniskt skadedrabbade de sista åren. Ja, du fick väl helt enkelt lite rätt i det då igen.
Ja, men det är ju så liksom, liksom handlar du från andrahandssorteringen och väljer bland det skadade godset som är lite billigare, så beror det ju inte nödvändigtvis på att de här är sämre fotbollsspelare, men det beror på att de, eller det kan vara så att de helt enkelt är otillgängliga på grund av att de har en skadehistorik och den tenderar att upprepas. Det är väldigt olyckligt för dem. Nu vet vi inte hur allvarligt det är eller hur lång tid de blir borta, väl inte klart än. Vi spelar in det här. Nej. Så att vi får väl se, men det är ju mest bara ett faktum att hämtar du in skadat gods så kommer det gå sönder oftare. Mm. Därmed lämnar vi den matchen och vi rör oss mot söndagens matcher. Örjans Vall närmare bestämt, Halmstad BK Häcken. Och där har vi ju då rubriken, matchen slutar ju 1-0 till Halmstad, nykomlingen Halmstad. Rubriken: Johansson, Boman och Olsson, de gamla rävarna, stod för årets premiärknall när topptippar Häcken vek ner sig direkt.
Ja, nej, men både du och jag såg väl den matchen på TV, och det man kan säga är väl att
jag såg den på Pizza Hut på min mobiltelefon i Norrköping i väntan på att jag skulle åka på Norrköpings match. Så jag satt på Pizza Hut, tog en pepperoni pizza och kollade HBK Häcken. Så är livet som flygande reporter.
Det är inte så gott där, va?
Pizza Hut, ja. Just i Norrköping.
Ja, överlag, alltså jag har fått för mig att de har väldigt så här tjocka pizzor, att det inte är, att det är liksom så här tungt att äta.
Ja, det är ju bröd. Ja, det är ju amerikanska pannpizzor, ja. De fungerar ju så.
Ja, men jag tycker väl att det var en jämn match i grunden liksom. Det var två lag som var ungefär lika bra. Det borde blivit ett kryss, men med det sagt så var det ju väldigt imponerande att HBK såg till att det var just en jämn match. Och du och jag har ju funderat lite kring om HBK kanske då är bättre förberedda för allsvenskan än då väldigt hypade Degerfors.
Ja, vi har väl tänkt lite så här att Degerfors kanske var bättre i Superettan, men Halmstad passar bättre i allsvenskan och kommer vara bättre där.
Ja, precis. Nu var ju Halmstad liksom poängmässigt.
Ja, de blev ju det bättre till slut, men det var för att de fick ner sig så absolut. Jävla mycket Degerfors i slutet. Där.
Absolut, men det var ju någonting, jag vet inte, det var väl intressant att se ett lag som HBK som ändå har viss spetskvalitet i offensiven ändå var så pass lojala och trygga i sitt defensiva spel helt enkelt. Yttrarna sjönk ner, hur det nästan blev en enorm backlinje i perioder, hur mittbackarna samarbetade tillsammans, hur Antonsson erbjöd alternativ i djupled och sådär. Ja, det var, alltså jag tycker HBK var ungefär det som man i bästa fall kunde vänta sig av dem. Och det är ju starkt att uppfylla liksom sin potential på det sättet.
Ja, men de hade väl säkert lite hjälp av att det var en premiär och det var en regntung gräsmatta på Örjans vall och allt det här då. Men det är ju precis som du säger, det var en väldigt jämn match och det går ju i linje när man bryter ner det här i siffror då. Du har ju ett XG då, förväntade mål 0,78 till Halmstad, 0,75 till Häcken. Det är i princip exakt samma där. Du har ett förvisso ett större bollinnehav då för Häcken, men det beror ju precis på den matchbilden du redogör för. De har 57% boll Häcken, medan Halmstad bara 43 då. De har en högre passningsprocent i Häcken också, 80% mot 71 på Halmstad. Duellerna väldigt jämna, 51-49. Avsluten också väldigt jämna, 7 avslut HBK, 8 avslut Häcken, men avslut på mål 3 för Halmstad, 1 för Häcken. Där i ligger den stora skillnaden skulle jag säga. För faktiskt Häckens svagaste spelare enligt Instat i alla fall är ju Alexander Jeremejeff. Han gör en väldigt svag prestation utifrån vad de kommer fram till. Och de har ju alltså då bara ett avslut på mål, och det är inte Jeremejeff som har det avslut på mål, utan det är väl Fribergs kanon på uppstuds där. Så det var ju ett väldigt fint avslutsteknik. Men att bara ha kommit till ett avslut här i sin premiärmatch, Jeremejeff iskall och blek.
Ja, jag tycker inte han var. Alltså, när de väl...
Han krigar ju i duellerna och så, exakt. Men var han i straffområdet? Ja, han har fortfarande inte hittat in där.
Nej, men Häcken ville väl eftersom det var svårspel att slå den längre diagonala bollen på Jeremejeff. För jag tycker han ändå i perioder gjorde det ganska bra. Det blev ganska farligt runt omkring honom när småttingarna liksom cirkulerade runt honom då. Så tycker jag det blev ganska farligt. Och sen så, som du säger, han står ju inte för något avslut på mål, men däremot så tycker jag han vid 2-3 tillfällen rör sig rätt i straffområdet, men får inte bollen av till exempel Traoré vid 1 eller 2 gånger.
Och det är ju precis så man måste behandla de här siffrorna. De tar ju inte med allting. Den som imponerade offensivt på mig i Häcken så länge han kunde spela, det var ju snarare Bengtsson. Ja. Leo Bengtsson där, som jag tycker har... Jag tror han blir ännu bättre i år. Så det var jävligt olyckligt att han hade en revbensskada här då som plötsligt dyker upp där. Han har ju en fantastisk aktion där. Det är väl en sån boll du pratar om där Jeremejeff drar undan lite folk. Kommer han inte ta ner den? Avslutar ju för tidigt. Hade han fortsatt ett kliv in, släppt den till Traoré som kom där, eller avslutat bara liksom i nästa sekvens, då hade den här matchen kanske slutat helt annorlunda. För den var ju som sagt väldigt jämn. Men det är klart, byter man in Mikael Boman, man som i princip inte kan beträda fotbollsplan utan att vinkla in en hörna, ja då gör ju HBK ett mål. Och sen har vi Andreas Johansson som ju var överallt där ett tag, kändes som jävla vilka liksom alltså han hade den här typen av brytningar där han springer väldigt långt innan han bryter. Han ser den tidigt och så tar han löpningen, för han är så jävla rutinerad, 39 år, spelat fotboll i 40, så han tar den enorma löpningen och så hinner han också exakt dit och bryter den. Sen gasar ju med något anfall där också och hade väl gjort mål om han hade fått bollen.
Jag måste bara säga det om Mikael Boman, jag har ju tyst för mig själv verkligen så här suckat ibland när du har tagit upp Mikael Boman och sagt att Blåvitt hade kanske behövt någon som Mikael Boman i straffområdet. Han hade gjort...
Alla behöver en Mikael Boman
hade
i straffområdet.
Han hade gjort minst 7 mål och jag kände så här, nu får du fan hålla käften. Jag tänkte så här, det där är liksom ett sånt passé jävla sak att säga. Boman var visserligen bra på sin tid, men nu är det över liksom. Nu får vara nog nu. Men då går han in och gör mål direkt i premiären.
Han var på jag får plan ju 2 minuter.
Ja, jag får ju backa på den punkten.
Sen den tredje räven då, analytiken Pelle Olsen. Hörde du vad Andreas Alm sa om det efteråt? Där? Han sa det, den här tränarkonstellationen, den kan du inte lura med någonting. Har du Pelle Olsen i en analytikerroll, då är det fan med helt rätt. Då kan du ge dig fan på att han har scoutat. Du vet, jag vet inte om vi tog upp det i podden. Jan Andersson, förbundskaptenen, fick ju frågan vem som var årets värvning till Allsvenskan. Han tog ju inte Marek Hamsik eller Antoni Čolak eller Selman eller någon. Nej, det var ju Pelle Olsen, analytiker till HBK.
Ja, men det är fint. Det finns väl ingen människa som tycker illa om Pelle Olsson.
Nej. Så att Pelle Olsson hade ju scoutat sönder Häcken här, resultatet 1-0 till HBK. Och frågan är, hänger det här ihop med någonting att förväntningarna har ju skruvats upp på ett närmast unikt och historiskt sätt på Häcken? Tror du att det blivit en belastning för dem? Nu har de ju Malmö FF hemma här i i nästa omgång redan Häcken. Och jag menar, förlorar de där, då är de 6 poäng efter. Vi sa det förra gången att vi får inte prata om måste-matcher här längre, men statistiskt så har du liksom ett sånt underläge och aldrig någonsin hämtats upp i allsvenskans historia. Jag säger inte att det är en måste-match, jag säger statistiskt har det aldrig, så skulle ett sånt avstånd aldrig hämtats upp med 2 raka förluster.
Nej, men de sätter sig själva i en jobbig position, givetvis är det så, men nej, jag vill se 3-4 matcher till med Häcken innan jag slår fast något.
Det känns ju dock som säsongens säkraste tvåa på Bravida Arena efter den här premiärhelgen, det får man ändå säga. Det trodde man kanske inte innan. Det är konstgräs dock, och det brukar Malmö FF inte gilla, så vi får väl se. Vi lämnar den matchen. Det var ju fler matcher på söndagen där, som sagt. En var IFK Norrköping Sirius. Den slutade 1-1, och rubriken där är att Sirius snodde en välförtjänt poäng av Norrköping i snöstormen. Men Norrköpings problem är inte defensiven, det är offensiven.
Det är ju någonting som låter spontant konstigt då. När man har pratat om Norrköping hela försäsongen, så är det ju att de har en ny defensiv där de sent fick in rätt, alltså Skolason till vänster. De fick inte riktigt ihop exakt hur de tre mittbackarna, vilka som ska spela och så vidare, vem som ska vara wingback till höger och så där. Man känner sig osäkerhet kring Norrköpings backlinje. Men du menar då att det är Adegbenro, Levi, Haksabanovic, de här nästan 5+-spelarna allihopa som är bekymret?
Absolut, och jag tror att fler kommer att hålla med om den ju längre det här lider. Jag har ju sett 3 tävlingsmatcher med Norrköping på plats, vilket gjort att jag har en bra bild av dem. Jag såg cupmatchen mot IFK Göteborg 1-1, såg kvartsfinalen i cupen mot Häcken 2-3, och jag såg nu då Sirius 1-1. Och i varje match har det sett ut på exakt samma sak. Norrköping tar sig fint fram till offensivt straffområde, har möjlighet att anfalla i fart, komma till ett avslut som det kanske inte är 100% ett perfekt avslutsläge. Istället vänder de om. Haksabanovic gör det, han vänder om, han står liksom och kladdar lite med bollen, väntar, låter motståndaren samla sig och spelar bak, spelar runt, håller på. Adegbenro gillar också mest att jobba felvänd, och Levi lite likadan, han vill gärna gå in i banan och lägga upp för ett avslut. Alltså, det här är otroligt skickliga fotbollsspelare, alla de här tre, och det är klart att de här kommer göra sina mål. Norrköping kommer ta sina poäng, de kommer göra vackra mål och så vidare, men i en kontext där vi talar om att Norrköping ska vinna allsvenskan, där de ska liksom utmana Malmö, Djurgården, Hammarby, Häcken, AIK och jag tar en Europaplats eller till och med vinna allsvenskan, som sagt, då kommer det här bli ett problem, att de någonstans känner sig överlägsna, får jag känslan av, ungefär som man lirar på skolgården och tänker att man är lite bättre. Jag behöver inte desperat kasta mig efter det här avslutet, för jag vet att snart kommer det dyka upp ett bättre läge. Men det som i praktiken händer, det är att de låter motståndarna samla sig. Och då blir det mycket svårare. Då är det svårt för Messi att göra mål mot ett, kanske inte Messi, men det är svårt även för Haksabanovic att göra mål mot ett samlat försvar. Den här tesen skrev jag i en krönika, och sen kom fakta. Och den talar ju sitt absolut tydliga språk, att det är inte defensiven som är Norrköpings problem. Lyssna här nu. XG i den här matchen är 0,6 för Norrköping, 0,5 för Sirius. Jättejämnt, jättelågt XG. Alltså det är ju knappt någon chans liksom. Bollinnehavet 50-50. Passningsprocenten 85-87% för Sirius, 85 för Norrköping, också väldigt lika. Duellerna 51-49 till Norrköping. Jättejämnt. Avsluten 11-10. Otroligt jämnt. Avslut på mål. Man har Norrköping 2 avslut på mål, Sirius har 3. Och så indexsiffrorna 243-237, också jättejämnt. Så att du hör ju, det är en otroligt jämn fotbollsmatch. Att Sirius gör ett mål på en bra prestation, det är ju sånt som händer. Det säger ju ingenting om att Norrköping har stora försvarsspel, att Sirius råkar göra ett mål. Problemet är ju att Norrköping i den här fotbollsmatchen har 2 avslut på mål. Det är anfallet som är problemet.
Ja, men det är jättespännande spaning, och det jag funderar på då, det är väl, vi var ju delvis då i vissa matcher på försäsongen väldigt imponerade av Norrköpings mål, framförallt liksom delar av deras anfallsspel. Man tyckte att det här kommer bli ostoppbart. Men kan det vara så att man då trodde att man blev lurad av spektakulära individuella prestationer, så att man trodde att Rickard Norling hade kommit längre med det kollektiva anfallsspelet än man kanske har gjort?
Precis så tror jag att det är.
Och då blir det ju, och då funderar jag kring att det är ju så att de här tre anfallsspelarna har ju inte så jättemycket understöd alltid, särskilt inte när Isak Bergman Johannesson inte spelar, när wingbacksen Viskola som kom, är jättebra, han är jättebra, det kommer bli jättebra, men överlag så hänger mycket på att de här tre ska göra någonting. Finns liksom de kollektiva linjerna i anfallsspelet?
Nej, jag tror inte det, eller de kanske kommer, eller, men problemet är sagt att de stannar upp där, och Norling sa ju det på presskonferensen, vi ska berätta lite om den här presskonferensen som var på den här matchen, för den är också intressant. Men där sa ju Norling i alla fall att det var väl målvaktstränaren Elvendal där, sa han, som hade kommit in i omklädningsrummet, sagt att ja, men om det här var för 20-25 år sedan, då hade vi liksom skickat upp bollen på två anfallare och sen hade vi krigat om andra bollar. Men de här spelarna, de vill ju inte spela så. De vill ju liksom passa kort och de vill liksom kladda på bollen och de vill lira och så här. Alltså det sitter ju någonstans i de här spelarna. Det är så de är, de här spelarna. Jag menar, du kommer aldrig få Micke Boman att spela tiki-taka. Mm. På samma sätt så får du inte de här liksom och kanske vara mer liksom kliniskt effektiva rakt på mål. Om inte Norling då lyckas göra det. Och jag tror att han måste lyckas göra det. Nu kommer ju Nyman in och han är ju lite mer, han är ju löpare så. Men han ett så ser han lite kantig ut för han har varit borta hela jävla säsongen. Och sen är ju han är ju inte heller optimala mot ett lågt stående försvar. Så att de måste liksom hitta en strategi där de tar sina avslut tidigare, även om lägena är lite sämre, tror jag. Presskonferensen där var rolig för att där sa ju Norling, det var ju en jävulsk snöstorm under den här matchen. Alltså det var ju kallt, jag har varit med om en liknande kyla. Vi hängde ju liksom i klasar under den här handluftstorken inne på pissoaren. Det var det enda stället vi fick vara inomhus på grund av de här jävla, ska jag inte säga, men de här då coronareglerna. Vi fick ju inte vara inomhus här, det var ju 40 grader minus. Så vi hängde där inne i pissoaren och försökte liksom skaka liv i våra förfrusna fingrar. Men så var det presskonferens utomhus givetvis då. Och då sa Norling att han tyckte att Sirius hade hanterat det svåra underlaget lite bättre. Snön la ju sig på marken liksom, fick ju skotta och halvtidspausen var förlängd. Han tyckte då att Sirius hade hanterat det här. Och då stod ju då den nya Sirius-tränaren Daniel Bäckström bredvid. Och jag tänkte då att jag måste ju bolla över den här frågan. Vad säger Bäckström om detta egentligen? Så jag frågade han då, tycker du att ni hanterade det här underlaget bättre? Och då säger ju han, det första han säger är, definiera bättre. Och så höll han en utläggning då riktat mot mig, inte mot Norling, för det var Norling som hade den här teorin, men då höll han en utläggning om att det tyckte han inte, att de var förberedda på hur Norrköping skulle spela och de gjorde det de skulle. Och så avslutade han med bättre. Så att jag döpte ju han i min krönika till Daniel Bäckström, så nu hoppas jag att alla tar efter och kallar det. För att han var ganska rolig, han kom upp där i presskonferensen i några jävla liksom löpartajt, så ett par jävligt studsiga skor liksom, och så såg det ut som han stod liksom på tå, han var så jävla taggad liksom, han kände så atletisk och ren på något vis. Jag ser inte vana med om han sprang hem till Uppsala efter den här bussen. Han lite stöddig så, riktigt riktigt en renlevnadsmänniska fick jag intrycket av. Säkert en jättefin fotbollstränare, men lite stöddig som sagt. Det hade varit ännu bättre om Bäckström hade tagit konfrontationen med Norling då, när mästartränaren står där och säger att ja, men vad fan, de hanterar underlaget bättre. Och han hade gått emot honom. Då hade han ju vuxit. Nu tog han emot mig. Det var väl okej liksom. Men då fick man ju in ett roligt smeknamn på honom.
Ja, nej, men man ger sig nog inte på översteprästen Norling än som ny tränare i det allsvenska gebitet. Men han är ju, Bäckström är ju intressant. Han är ju, Daniel Bäckström då, han tillhör den här Mats Elvendal-generationen då, supertalangtränarna som lägger all sin vaken tid på att komma på nästa träningsspelövning som ska då förbereda laget inför matcher. De är bra på data och de är bra på pedagogik och de är ju då närmast besatta då vid den perfekta träningen och sådär. Så att han är ju en av de här som många hoppas väldigt mycket på, så det är intressant att följa honom.
Vet du vad han gjorde bra? För att det här Sirius, de spelar ju väldigt, väldigt likt Rydström Sirius. Det är ju samma fotboll. Det är ju det här extrema passningsspelet från egen planhalva. Och de gick ju på pumpen i första halvlek. I första halvlek så bet ju Norrköpings tidiga press väldigt bra. Norrköping fick där igenom en bekväm resa. De tog bollen av dem högt och så vidare. Sen ändrade de lite. Det är möjligt att han gjorde flera ändringar. Jag kunde se att han skickade upp Axel Björnström och Carl Larsson högre upp på kanterna istället för att söka Adam Hellborg i mitten där det var stängt ganska ofta. Han är jätteduktig, Hellborg. Jag förstår inte varför ingen större har tagit honom egentligen. Men så liksom böljade de spelet mer och då hängde inte Norrköpingspress med och så fick de upp den längs kanten istället och därigenom ta sig in i mitten. Så att man manövrerar ju ut Norrköpingspress på det sättet. Så att det gjorde han ju bra, Bäckström, då, om det nu var så att det var det han gjorde och det var det han såg i paus och det var den förändringen han gjorde.
Nej, men angående Hellborg, det är ju Rydströms hemlige son i princip. Han tog upp honom från Kalmar till Uppsala och tryckte in honom i det här laget. Liksom, han ska bli en allsvensk spelare. Jag tycker också att han är bra, men jag tyckte också att han är ju så fin med bollen, så ibland tyckte jag förra året att han överkompenserade i försvarsspelet. Han vill visa att jag kan också spela försvarsspel på ett tufft och fränt sätt, men jag tycker väldigt ofta han gick över gränsen, spelade ganska fult, kom in fel i duell och sådär, så att kan han slipa bort det, den överambitionen, tror jag han blir bra.
Men det känns ju lite som detaljer när han har allt det där andra liksom. Att han liksom i ett bålgetingbo vet exakt hur han ska vända upp, tar in den bekväm, sällan stressad liksom. Ska jag säga, om det var någon som fick problem med det här underlaget som led av det, då var det väl han, skulle jag säga, som hade en del problem med det, tvärt emot vad Norling sa då. Men som sagt, 1-1 slutade den matchen. Det blir intressant att följa både Sirius och Norrköping. Framförallt Norrköping här och nästa match mot Djurgården. Du ska jobba på den matchen. Du får se om min spaning där kring att de bromsar upp anfallen stämmer det i den matchen också. Kanske blir det att när de möter ett Djurgården då, som vi kommer in på strax här, att de får lite mer ytor där för att Djurgården måste trycka på framåt på sin hemmaplan och så vidare. Det får vi se. Det blev en radioövergång till nästa match nämligen på denna söndag. Den spelades ju i Borås, jämförelsevis i ett sensommarväder jämfört med den snöstormen som drog över Norrköping. Där satt du, Per Boman, och såg Elfsborg-Djurgården och rubriken där blir: försäsongsmästarna Djurgården skrämde toppkonkurrenterna mot starkt men uddlöst Elfsborg.
Ja, jag tycker väl kanske inte att de skrämde toppkonkurrenterna, men jag tyckte att Djurgården stod för en helgjuten insats på ett sätt. Och på det, då menar jag inte att de var särskilt mycket bättre än Elfsborg, för då var de inte. Djurgården var det bättre laget första 10 ungefär. Då tyckte jag att de hjälpte en sån som Niklas Bergkroth. Niklas Bergkroth var bättre än Chilufya på sin kant. Jag tycker Bergkroth hade ett övertag mot Johan Larsson, medan Chilufya blev helt stängd av slagskämpen Simon Strand. Den underskattade Simon Strand. Och nu fanns det folk som fyllde på. Det fanns möjlighet med inspel. 2-3 gånger hittade Bergkroth rätt. Det blir ett mål. Även fall det är ett, själva målet i sig är ju lite mer slump. Det är ett inlägg på bortre, ett väldigt bra avslut av Aslak från Vittry, men ett fint anfall. Sen tar ju Elfsborg över ganska kraftigt. De har ett bra pressspel med de tre offensiva spelarna. Och så tycker jag att det defensivt balanserade infältet med Gojani, Römer, Holst, att de i viss mån köttar ner i Djurgården, samtidigt som Ockels och då Alm och Frick sätter jävligt fin press på Djurgårdens backlinje. Det gör att Elfsborg vinner tillbaka bollen i många bra lägen och kommer då till där man kan skada Djurgården ibland bakom deras ytterbackar. Kommer till jättemycket fina inspel, bra inlägg, men där försvarar sig Djurgården helt okej. Elfsborg har lite otur. Det borde kanske stått 1-1 i paus. Sen så är det ju det här tidiga målet, andra halvlek, när Chilufya, när Elfsborg tappar boll, Kalle Holmberg serverar Chilufya där, och Okomo, som var 5 plus med bollen, höll topp 5 ligaklass i det spelet, i hur han bryter igenom linjerna, uppspelen, ja, det som alla vet att han är fantastisk på, men som kan vara kanske lite arrogant i försvarsspelet. Han tog inte djup mot Chilufya, han gick inte upp, utan han försökte liksom på något sätt hålla någon halvhög och ställa offside-linje som straffade sig när Chilufya sprang in 2-0 då. Och efter det som imponerade mig på Djurgården, inte att de spelade jättefin fotboll eller att de var perfekta på något sätt, utan sättet de stängde matchen då mot Elfsborg. När de byter in Jesper Löfgren, går ner på fembackslinje och totalt dödar matchen med en halvtimme kvar. Det var bra, stabilt gjort, tyckte jag.
Lag som tydligt kan förändra sig under matcher utifrån matchbilder, resultat och så vidare är ju alltid imponerande och har en tendens att vara framgångsrika. Och där vet vi ju att Kim och Tolle, Djurgårdens tränare, bevisligen är skickliga på bland annat de delarna. De är också skickliga på att snabbt få ihop ett lag när det har varit stor rörelse i truppen. Det måste man ju säga. Djurgården är ju ett av de lagen som har värvat absolut flest spelare. Det är väl de och IFK Göteborg som har gjort flest nyförvärv egentligen. Och det är klart att Djurgården har ju kommit klart längre i sitt bygge. Sen har de värvat bättre spelare för de har mer pengar och så vidare. Och det är ju det som ytterst styr. Men det är också skickligt att så snabbt som de har fått ihop laget så bra. Mm. Och dessutom då, inte bara fått ihop det, utan liksom även utvecklade då redan under resans gång på ett närmast färdigt sätt då. Det är bara att lyfta på hatten för Kim och Tolle, det har gjort det mycket bra. När du säger att det var en jämn fotbollsmatch så går det ju i linje med siffrorna här. Om man tittar på de förväntade målen så är de högre för Elfsborg, till och med 0-7 mot 0-4. Återigen låga XG-siffror, så det var ju inte mycket målchanser i den här matchen. Bollinnehavet 51-49, passningsprocenten, nu läser jag Elfsborgs siffror först, passningsprocenten 74% för Elfsborg, 79% för Djurgården. Duellerna däremot sticker ut. Mm. Förvånade mig. 69% för Elfsborg, 31% för Djurgården. Det här brukar skilja med ett par procent. Och Djurgården är ett bra duelllag. Här funderar jag på om det har blivit något fel. Det kan inte vara så jävla stor skillnad. Jag menar, Simon Strand i all ära, men alltså den här siffran är för hög för att kännas realistisk. Vad fick du för känslan när du såg den?
Ja, det var jättebra. Jag funderade på det liksom, ifall jag missade något. Men det var ju då, i så fall måste den vara extremt utslagsgivande i statistiken, det här sista 20 minuterna första halvlek där Elfsborg pressar sönder Djurgården.
Tog de alla andra bollar och bara manglar på där liksom. Det är möjligt då, men jag tycker ändå den är lite hög. Den brukar inte vara så jävla hög liksom. Så att vi tar det med en nypa salt. Avsluten i alla fall 6-5 till Elfsborg. Avsluten på mål 3-3. Indexsiffrorna då 225 för Elfsborg, 241 för Djurgården, och där värderas ju då alla insatser som sagt, så att det är klart att de har ju gjort en bra försvarsinsats här i Djurgården också. Det ser man ju på den siffran, att den ändå är, indexsnittsiffran är tydligt högre på Djurgården, visar ju att de har gjort en bra fotbollsmatch, precis som Hammarby gjorde en bra fotbollsmatch defensivt mot Djurgården i den här cupmatchen som vi diskuterade förra veckan.
Och det förvånar ju inte heller kanske då att just Elfsborg får svårt. Dels mot ett bra defensivt lag som också går ner på fembackslinje i andra halvlek när de ska anfalla mot ett lågt sittande lag. Elfsborg är ju, som alla vet, ett jättebra kontringslag, men de har givetvis större problem när de ska nysta upp en motståndare. Det behöver inte vara svårare än så kanske heller.
Nej. Du sa den underskattade Simon Strand. Han var den som instat värderade högst av alla Elfsborgsspelare här. Hade en hög fin siffra. Men den som de värderade som svagast, det var ju nyförvärvet Römer, som vi ändå haft stora förväntningar på.
Ja, precis. Nej, men han, Gojani fick ju liksom spetsrollen på mittfältet och Römer fick ju då spela lite i den positionen han ska spela på, men det måste helt enkelt vara att han missade en hel del passningar sådär. Jag tyckte väl att jag tyckte väl inte att han var katastrofdålig, men han var väl inte någon som stack ut heller.
I Djurgården var det ju Chili då, Edvard Chiluffia, som har 275, en hög och fin siffra. Check, den som var svagast med 236. Säger vi kanske inte lyssnarna så mycket de här siffrorna då, men liksom det att ha där Chili ligger, då har du gjort en bra insats i Allsvenskan, inte någon bländande på något sätt, men en bra. Och Check är liksom, det är ingen dålig insats, det är liksom en mellanbra, men det som det visar är att Djurgården i den här matchen utifrån siffrorna, de nådde ingen jättehög högsta nivå, men de hade en väldigt hög lägsta nivå. Det är så jag tolkar det. Går det i linje med din bild av matchen?
Absolut, och Hjalmar Ekdal tycker jag var väldigt bra i Djurgården. Jag har varit lite tveksam till honom, inte för att jag misstror honom, bara att jag tror kanske inte han är så bra som liksom vissa har byggt upp det som. Jag tänkte att han i bästa fall kan vara en 3-plus-spelare i Djurgården, men han gjorde en väldigt stark defensiv insats. Sen tänkte jag på det med Okomo, som ju har de här kanske 7-8 otroliga uppspel i svåra lägen. Tycker inte riktigt att Elfsborg utnyttjade det så mycket heller. Jag tyckte de skapade kanske farligast chanser när de bröt bollen högt upp snarare med pressspelet och gick på tidigt inlägg eller liksom lyckades anfalla mot ett desorganiserat Djurgården. Däremot så tycker jag inte att de fick ut tillräckligt mycket av Okomos fina passningsspel. Kanske för att en sån som Simon Olsson saknades. Kanske för att Johan Larsson inte hade en av sina bättre matcher i offensiven.
Men det kan ju också vara lite så här. Jag menar, vi tycker ju ofta att vi sitter och pratar om spelare och att alla borde känna till, vi som ser mycket matcher. Så jag menar, vi pratade ju om Okomo från dag ett egentligen förra säsongen. Men det tar ofta ganska lång tid tycker jag innan lagen och spelarna får upp ögonen för de andra. Och det är klart, de kan ju inte ha samma koll på sina motståndare. De fokuserar ju på sitt eget. Men det är väl kanske så nu att nu är det allmänt känt överallt att Okumo, jag menar, får han bollen, ja, då tar vi backlinjen ett par steg tillbaka och då blir den långa bollen inte lika farlig. Nu sitter det liksom i ryggraden på alla motståndare, för nu har det tjatats liksom ett år om den här Okumo. Precis. Och hans fantastiska uppspel. Och nu vet man att nu kommer de här projektilerna. Ja, då blir man lite lägre, och blir man lite lägre som backlinje, ja, då kommer de inte få lika mycket nytta av det. Då måste de ha ett annat vapen. Och att falla mot ett Elfsborg utan Simon Olsson, det är inte lika farligt, för att det du händer när du faller, ja, det är du lämnar en större yta för att spela det fram där. Men har de inte Simon Olsson, ja, då är de ju svagare på det.
Och inte heller Jesper Karlssons X-faktor där han kan nysta upp ett lag med ett långskott eller liknande.
Elfsborg är bra på det, att parera när luckor uppstår, spelare försvinner. De har varit väldigt bra. Någonstans finns ju en smärtgräns. Försvinner Simon Olsson också borta nu, och man räknar till då att Heltner Nilsson har försvunnit, att Jesper Karlsson har försvunnit och så vidare. Ja, då är det klart, förr eller senare börjar du kännas. Det går ju inte i evighet att hela tiden ersätta med lika bra spelare. Eller det går, men då ställs det verkligen krav på manager Tillin och klubbdirektör Andreasson. Sammanfattningsvis om Elfsborg känner jag lite att den här bilden man har haft, att okej, det var en konstig säsong i fjol, att de kom tvåa var inte riktigt normalt. Det är logiskt att de faller ett par placeringar, och att de nu då förlorar mot ett Djurgården som har en större kassa, har fått ihop det här nya laget väldigt snabbt. Det är egentligen inte konstigt, utan Elfsborg kommer tappa ett par placeringar i år.
Ja.
Det är väl den utgångspunkten vi kan ha.
Ja, alltså, ja man kan, det är väl den lilla trenden man kan se just nu.
Ja. Då lämnar vi Elfsborg-Djurgården och går från Borås till Kalmar. Kalmar FF Östersund. Fotbollsmatch som föga förvånande slutade 0-0. I en match som kan rubriksättas med Rydströms Kalmar rakare väntat. Azraf Jans ÖFK bytte skepnad under matchens gång. Och den här matchen har du inte sett, Boman, antar jag.
Nej.
Eftersom du var på Friends och kollade på AIK samtidigt. Jag såg den dock på TV. Och några snabba grejer man kan säga är ju att Kalmar FF, och det här är ju egentligen helt sjukt, de har alltså inte vunnit på guldfågen i Allsvenskan sedan i maj 2019. Alltså, det har ju blivit en förbannelse den här jävla arenan för dem. Dels så kostar det massa pengar, och nu kan ju inte ens vinna på den. Visst, de vann den här kvalmatchen mot J Södra i höstas där, men det var ju en kvalmatch mot ett superettanlag. Men de har alltså inte vunnit på snart 2 år på sin egen hemmaplan. Oerhörd belastning. De här lagen, Kalmar och Östersund, det var de lagen som gjorde minst antal mål i Allsvenskan förra året. Östersund gjorde 27, Kalmar gjorde 30. Inte särskilt mycket i den här matchen talar för att de här lagen kommer göra särskilt många fler mål. Däremot så är det ju intressant då, för att det är ju ett helt annat Kalmar såklart. Det är när Kalmar tidigare tog sig upp mot straffområdet med längre bollar, så gör man ju det nu under Rydström med kortare passningar och fler passningar. Men inte det där extremt, det är inte Sirius-spelet där, inte på långa vägar, utan det här är rakare. Kommer man i tidsnöd, ja, då slår man ändå väkten. Inget liksom rensningsförbud, inga sådana grejer. Det går lite snabbare än vad jag trodde. Spelade faktiskt ganska trevligt. Mycket energi och så här i början, och det är klart, det är ju en premiär. Men som jag sa till Hugo när vi satt här liksom innan vi spelade in podden, så sa jag att om jag ska åka till Göteborg, det spelar ingen roll om jag tar tåget eller flyget dit. Huvudsaken är ju vad jag gör i Göteborg. Mm. Och lite så är det med Kalmar. Om de med den längre bollen tog sig mot straffområdet under Nanne, och nu med fler passningar tar sig mot straffområdet under Rydström, så händer det lik förbannat inte så mycket i straffområdet. Så att där har ju ännu inte särskilt mycket hänt. Defensivt, ja, så helt okej ut med Douglas Bergqvist och den gamle Lars Sätra. Jag menar, han är ju apropå tåg, som ett tåg när han ska vända sig om. Men han är rutinerad, han står rätt liksom, han är ganska klok och så här. Så att det är klart att i ett lag som Kalmar så gör han nytta. Så att det funkar väl helt okej. Men återigen, alltså, de ser bättre ut på sättet de tar sig upp till straffområdet. Men det ger dem inte särskilt många fler utgångspunkter i närheten av straffområdet, om du förstår. Där tar det ofta stopp.
Mm. Nej, men det är klart att Kalmar hade väl behövt få ett lite mer positivt resultat mot då extremt bottentippade ÖFK.
Då ska du vinna någon jävla match, va? Så är det väl hemma mot ÖFK.
Precis. Och sen då är ju ÖFK lite, såklart, lite underskattade givetvis för att de kan ju organisera en bra defensiv, de är jobbiga att möta, det är ett ärligt lag som Kim Bergson hade sagt, men jag var nyfiken på Oliver Berg som varit så hyllad, han startade inte.
Nej, han var på bänken, men sen blev vart Jonathan Ring skadad ganska tidigt och då kommer ju Oliver Berg in och alltså man ser ju att det här är en fin fotbollsspelare, men han är alldeles för väck. Han är väger alldeles för lätt. Alltså det, vad heter han, Puzzo i vänsterbacken där i ÖFK. Han tryckte undan han så att han åkte ut från arenan mer eller mindre och utan att ens behöva ta i. Så att jag tyckte att Oliver Berg vägde väldigt lätt, i alla fall mot Östersund där. Bra i Kalmar var Piotr Johansson skulle jag säga. Det har du varit inne på, Boman. Den spaningen får godkänt för att han var väldigt genombrottsstark och fin på sin högerkant som vinge i Rydströms 3-4-3. Men som sagt, det leder ni då inte till särskilt mycket. Det går fort och det går framåt och så, men sen händer det inte så mycket mer. En boll i stolpen hade Sach Pekidis som spelade anfallare. Det var ganska flytande här. Mm. Och där kan jag ju direkt säga att man behöver en bättre anfallare än Sach Pekidis. Han gör ju ett bra jobb, men ja. Så att det är klart att Kalmar kommer ha problem här den här allsvenskan, det råder ingen tvekan om, och det kommer Östersunds FK också, du skulle säga något.
Nej, men Kalmar har ju ett inledande spelschema med Östersund, Degerfors, Örebro, Sirius. Känns som att de behöver ta 2-3 poängare där för att det ska vara lite lugnt och tryggt ändå.
Ja, nu har de ju Degerfors borta i nästa här,
för det är ett väldigt bra spelschema inledande med. Ja,
och de behöver göra mål, va? Och det är de inte så jävla bra på, helt enkelt. Det är bara att konstatera. Östersund då började ju otroligt lågt. Låg ju alltså med en fembackslinje. Och den fembackslinjen, eller den trebackslinjen då, centrala där med Haugan, Sonko Sundberg, Mokibi. Alltså den är ju rejäl. Det går inte att säga något om att det där är ju liksom tre bra allsvenska mittbackar framför Ali Keita i målet. Så att det är ju robust. Men de låg väldigt lågt. De fick väldigt långt till målet och hade ju i princip ingenting i första halvlek. De kom ingen vart. Alltså vann de bollen så var de halva egen planhalva och därifrån så var vi liksom inte i närheten och få upp bollen till Blair Turgott och så där uppe. Andra halvlek helt annorlunda, då klev de mycket högre. Satt en helt annan press på Kalmar och det tyckte jag gjorde att matchbilden jämnade ut sig. Då fick Kalmar genast större problem när då Östersund, som inte är absolut inte det bästa laget på pressa, spelar det här tidiga pressspelet, när de satte pressen, då blev det lite svårare för Kalmar att ta sig framåt. Och då skapade Östersund också lite mer. Turgott hade ett friläge i princip som han sköt utanför, vilket gjorde att sammanfattningsvis, nu har inte siffrorna kommit från den här matchen, men det kan jag ta i huvudet, så hade Östersunds FK mot Kalmar igår inte ett enda avslut på mål.
Om vi säger så här då, sista frågan om den matchen. Om du inte visste någonting om de här två lagen innan den här matchen, du bara kom in, du var som ett blank papper och så de här 90 minuterna, vilka tror du hade haft bäst förutsättningar att klara sig kvar i Allsvenskan utifrån den här matchen?
Ja, då hade jag sagt att Östersund åker rakt ur och Kalmar, ja men vad fan, två bra anfallare så kan det där bli ett bra fotbollslag. Men två bra anfallare, det är det som kostar pengar här i fotbollen och pengar har de inte.
Nej.
Därmed lämnar vi den matchen då. Henrik Rydströms comeback i Kalmar FF, bara det är ju förstås en stor händelse i stan. Och går över till sista matchen. Där var du på plats, AIK Degerfors 2-0. Där satte du rubriken själv redan igår i dina fem punkter som du har revolutionerat fotbollsjournalistiken med och alla andra nu har följt efter. Varenda även skriver ju fem punkter nu för tiden. Får man skriva matte fem punkter om en fotbollsmatch i dagens journalist-Sverige så får man ju inte pressläge längre, känns det som ibland. Rivera tips, AIK är bättre än sjua, skrev du i alla fall ungefär. Sen noterade jag att du gjorde ett knäck då med Alexander Milosevic bland annat, som sågade det här experttipset, det här samlade experttipset då från allsvenska upptaktsträffen där AIK tippades sjua. Och då undrar jag, vad fan blir det här en grej för helt plötsligt?
Nej, men ska ju först och främst så skrev jag inte så att rivera tips, utan jag skrev, men det är ju bra på att vinkla saker som en bra kvällstidningsreporter, men jag skrev att för mig hade det varit tydligt, och det har vi ju gått igenom med djupanalys och liknande, att AIK har 5+ backlinje, de har en 5+ mittfältare och i övrigt så var det inför säsongen en stark 3+ prägel på allt annat egentligen. Men Är det då så att spelarna runt omkring, de backlinjen också, Sebastian Larsson, är det nu så att de är kanske lite bättre än 3+? Stefanelli har ju redan visat att han är en just nu en 4+-spelare. Och även Nabil Bahoui som var ifrågasatt, överpresterat sett i förutsättningarna. Om Saku Yllituupa fortsätter vara lika bra i allsvenskan som på försäsongen. Om Bill Hallusein slutar vara en försäsongsspelare och också visar sig vara en spelare som kan leverera kontinuerligt i allsvenskan. Ja, då får man ju över tid höja breddspelarna runt om stjärnorna. Och då har AIK plötsligt ett mycket bättre lag än vad man trodde. Men det visste man inte på förhand. Men i matchen mot Degerfors så tycker jag att alla de spelarna runt omkring då, även då Radulovic, överpresterade sett till vad jag trodde om dem. Därför, om det fortsätter, ja, då måste man definitivt driva sina tips kring AIK. Mm.
Men Milosevic, han dundrade ju mot det här, kan man säga.
Ja, men jag ska säga det också. Ja, du frågade varför det började. Han fick ju fråga om det. Så att det är ju journalisterna själva då, dels i tv och vi efteråt, som ställde frågor om det. Så att det är inte så att Milosevic stormade ut i mixade zonen och frågade vem fan det är som har satt AIK 7a, utan han fick fråga om det. Och det sa han själv: jag bryr mig inte egentligen om det här, men om jag får fråga om det, då svarar jag på det. Okay. Ungefär så. Så att vill nyansera bilden av Milosevic som en tipsgalen då liksom.
Ja, men för att jag tänker lite kring det då innan vi går in på matchen, så jag bara säga något om det med tipsen där. Det var ju tänkt på det i riktning Per Boman och Milosevic då, men då kanske ni är lite friare då, men alltså, är det någon skillnad egentligen, tänker jag, på de här liksom tipsen inom topp 8 då? Men jag menar, alltså, utöver Malmö FF så skulle jag säga att topp 8 är en total tombola.
Jag skrev det i min krönik också, det är en total tombola.
Ja, det finns ingen människa på det här jordklotet som kan säga något annat än att ja, Malmö FF kommer lägga beslag på plats 1, 2 eller 3, det är praktiken garanterat, så det ser ut de 5 senaste åren, de är fortfarande på den nivån. Plats 1, 2 eller 3, garanterat, det kan man säga liksom med säkerhet. Och man kan också säga att ett eller maximalt 2 av de här topp 8-lagen, Big 8, kommer komma utanför topp 8. I fjol var det 2 som gjorde det, Blåvitt och AIK. 1 eller 2 kommer göra det i år också. Det är alltid någon som viker ner sig. Eller också kommer alla inom topp 8. Men inte fler liksom. Det blir inte fler om kullkastningar i det här. Men utöver det, jag menar, jag har tippat AIK 5, men om någon har tippat AIK 7 och de skulle sluta 3, i min värld är inget av de tipsen konstiga. Det är liksom inte fel att tippa AIK 7, även om de kommer 3. För det är rimligt att tippa AIK 3, det är rimligt att tippa AIK 5, och det är rimligt att tippa AIK 7. Där finns liksom inga fel, just på grund av att det här är en tombola. Däremot så skulle det vara fel att tippa AIK sist och Östersund först till exempel. Det skulle ju vara parodi, det är ju inte rimligt. Men att tippa AIK 1, 3, 5 eller 7, alla de tipsen, ja, de är lika rimliga som att tippa liksom Häcken 2, 4, 6 eller 8. I fjol skilde det liksom någon match hit eller dit mellan Norrköping och Djurgården, alltså det ramlade ner till en match om någon slutar 4 eller 6, och 2019 var ju Hammarby var en poäng från guldet. Så att man måste förstå liksom, så länge de här tipparna topp 8-lagen är tippade topp 8, så alla de placeringarna där inom rimliga, även AIK 7, och det säger jag som har tippat AIK 5.
Ja, exakt. Och men det får man väl man får säga att en sån som Sebastian Larsson hanterar ju det på ett som vanligt 5+1. Han är ju alltid 5+ i mixade zonen, och han säger så här då när han får fråga om att folk kanske inte riktigt tror så mycket på AIK i år: jag har full förståelse för att folk är osäkra på AIK, att förväntningarna inte är skyhöga. Vi har mycket att bevisa efter förra årets säsong. Det är inga konstigheter när man slutat nia i en klubb som AIK. Det är bara rätt. För han förstår att det här kan ju vara en fördel för AIK, att inte ha stor press på sig, att folk misstror dem, att en bra prestation, att en prestation mot Degerfors som kanske var bra känns jättebra efteråt. Alltså, om du står med dem, eftersom man inte har så höga förväntningar.
Ja, om jag hade varit AIK-are så hade jag varit överlycklig ifall alla de här experterna då tippar AIK lågt och Djurgården högt till exempel. Jag har varit överlycklig. Hade jag varit göteborgare, vilket jag är, och alla hade tippat Häcken högt och Göteborg lågt, jag har varit överlycklig om jag var Blåvitt-supporter. Mm. Jag menar, alltså, man måste ju förstå att tipsen är ju en form av lek. Mm. Det är ju inte mer seriöst än när Marcus Larsson sätter plus på låtarna i Melodifestivalen, vilket han gör jättebra och är jätteunderhållande och så. Dessutom är det ju liksom någon form av rent kommersiell del av vår verksamhet, eftersom de här plussen helt enkelt säljer mycket plusabonnemang. Mm. Vilket är den enda anledningen till att de får det här stora utrymmet de får. Men om någon tar ett tips på allvar, alltså om man blir upprörd på riktigt över hur någon har tippat. Alltså om någon läsare bryr sig om det här på riktigt, då kan man faktiskt ha en diagnos, tror jag. Alltså då kanske man måste söka hjälp. Eller i alla fall prata med någon som kan förklara att det här liksom inte på riktigt är underhållning. Det är liksom det är kommersiellt för tidningarna. Men, och det här tycker jag är viktigt, det bidrar ju också till försäsongssnacket som gör att intresset för allsvenskan hålls uppe under en tid då matcherna inte spelas. Så för allsvenskan som sådan så är de här tipsdebatterna väldigt, väldigt positiva. Rätta mig om jag har fel.
Nej, jag håller med. Jag håller med. Och man ska säga någonting bara mer om AIK och Degerfors, bara några snabba grejer eftersom vi inte har nämnt Degerfors så mycket, så börjar jag ändå prata om AIK. Men Stefanelli, återigen, som han varit de senaste matcherna, jättebra i den här rollen som flytande anfallare, som spelar nia ibland, tia ibland, som binder ihop spelet, som hittar rätt ytor. AIK, vi var ju, som jag sagt tidigare, skeptiska när Henrik Jurelius målade upp
Stefanelli som tia.
Ja, Stefanelli som tia. Han har varit jättebra på det helt enkelt. Och Bartosz Jellak sa efteråt att de scoutade honom i Chile, och där visade han att han hade det spelet i sig, och då förstod de att han kunde spela likadant i AIK. Bra gjort helt enkelt av AIK, det var snyggt.
Ja, snyggt. Jag har tre frågor om AIK till dig som du såg matchen eftersom jag såg Kalmar samtidigt. Mm. Jag hade tre känslor under första säsongen utifrån vad jag såg från AIK. Det var att Bilal Hussein kan bli på riktigt i år. Det var att Sako Yllituppa kan bli på riktigt i år. Och det är att Erik Otieno är mycket bättre än Erik Karl. Utifrån insatsen igår skulle du säga att det stämmer.
Det som jag tycker är intressant är att Bilal Hussein, han visade i matchen mot Degerfors att han är väldigt bra, tycker jag. Han värderade mesta rätt, men jag vill se honom mot ett riktigt bra lag innan jag slår fast det. Jag tycker inte han var så bra mot Hammarby till exempel i cupen, så att jag vill se honom mot bättre lag innan jag slår fast att han är en riktigt bra allsvensk spelare. Två, Yllituppa. Han var jättebra, absolut. Han var jättebra i de avgörande lägena. Nu visar han det i allsvenskan också. Det ser ut som att AIKs tålamod har gett resultat, absolut. Mm. Nummer tre, ja, Erik Otieno är en bättre spelare än Erik Karl, tycker jag. Tycker han är en bättre försvarsspelare framförallt. Även för han då är en jättefin inläggsspelare, han gör ju ett mål liksom sådär, så är han ju, eller han spelar fram till ett mål, så är han ju en grunden skickligare försvarsspelare. För vi såg redan förra hösten att även för Erik Karl var jättebra för sin ålder, så var det ju inte sällan som motståndarna förlade sina anfall just på hans kant, bakom honom, runt omkring honom, för att de, ja, dels för att Lustig spelar på andra kanten, men också för att det fanns vissa svagheter i hans spel. Så jag, Erik Otieno ligger lite längre fram. Jag frågade Jellak efteråt, hur resonerar du nu liksom, kan du verkligen peta Otieno i nästa match, kommer Karl tillbaka? Då sa han att Erik Karl har byggt upp ett enormt sparkapital, liksom ett förtroendekapital med sina insatser, och pratade väldigt gott om Erik Karl en lång stund, för jag tror att det är svårt och lite känsligt. Hur gör man nu när man ska sälja en spelare som Karl? De vill ju sälja honom. De kan ju nästan inte peta honom under våren, för då kommer ju värdet minska ganska snabbt. Så det är ett ganska svårt läge. Det har snackats om att flytta uppåt igen och högre upp i plan som vänsterytter kanske, men det kan bli lite enkelspårigt med två så lika spelare på samma kant. Så att, jag tycker det är en ganska delikat grej för AIK. Jag har spelat vidare mot igen, men jag förstår att det inte är helt lätt beslut att ta.
Nej, men jag tänker att Jellak måste ju spela bästa laget liksom. Det kommer bli konstigt intern hierarkiskt annars, ifall det är för mycket andra överväganden som styr. Det är klart att man som i Bayern-fallet där med assist kan lira honom när Simon Sandberg ska ordinarie högerback är skadad och du har Rodic och han att välja på, då kan ju en sån spela in. Men om det är en ren konkurrenssituation där båda är friska, då tänker jag att då måste nog Jellak för att visa mot spelartruppen att i det här laget så spelar de bästa liksom. Och då kan jag inte komma till någon annan slutsats att Otieno är en bättre fotbollsspelare än Erik Karl. Dessutom tror jag att den här liksom idén som folk verkar ha om att Erik Karl ska bli så enormt stor försäljning för AIK, jag tror inte riktigt på den. Jag tror inte han kommer inte gå för så stora pengar. Så att jag är inte så jättesäker på. Det är klart att platsar han inte så är det ju rimligt att oavsett vad försäljningssumman är så kommer den ju minska över tid. Men det är ju ingen dunderaffär. Vad fick de för Abraham? 25-30 miljoner, 25 någonstans. Det var ju en ännu yngre offensiv spelare. Så att Karl kommer inte ge några stora pengar.
Och dessutom så tänk om Karl bara kan vara kvar i AIK i 15 år istället. Ja. Det är väl ännu trevligare att man inte behöver hetsa ut honom, utan man kan se honom som en långsiktig lösning istället.
Sista grejen om Ylitupa. Jag vet att jag stod på min cross-trainer och kollade på en träningsmatch som jag gjorde till en liten tradition under försäsongen här, och såg AIK mot Örebro. Skrev till dig om Ylitupa, kommer du det? Mm. Vet du vad jag byggde det på?
Nej.
Han gjorde en sån där, du vet, man tar bollen bakom klacken liksom och flippar upp den över försvararen. En Motumba-fint gjorde han ju ute på kanten mot en Örebro-spelare. Då tänkte jag, om finländaren har det här jävla självförtroendet nu, då kommer han eventuellt explodera i år.
Jalla kyller honom för att han är en spelare som är en klok fotbollsspelare som kan ta taktiska direktiv, som är helt självklar på det sättet, hur han rör sig på planen och han förstår vad han ska göra och sådär. Det har vi kanske inte sett det de senaste två åren då, men det får man ju lita på. Nu har jag inte sagt någonting om Degerfors. Alla säger att de var naiva, att de var spelade dumt, att de var... att de gick självmord med sitt sätt att spela. Jag vill inte gå så långt. Jag tycker nog att AIK snarare var oväntat bra i sitt pressspel och att det störde ett ganska yrvaket Degerfors som kanske inte var van vid den intensiteten riktigt. Men vi får ge några matcher innan vi dömer ut deras riskabla passningsspel.
Jag tror också att om ett nykomling som för en kvart sedan hade en omsättning på 18 miljoner möter ett AIK som haft en omsättning uppåt 200 miljoner. En vanlig dag liksom, när det inte var så kaotiskt som det var förra året med allting, nu när de liksom har fått förbereda sig på ett annat sätt, de vet vad de går in i, AIK vet att det kommer inte vara någon publik, det var 8 pers på läktaren, det är det här som gäller liksom, det har inte blivit någon uppskjuten säsong på det sättet. Jag menar, då ska det vara en skillnad mellan ett AIK och ett Degerfors, och det är väl en helt normal skillnad som utspeglar sig. Det som sticker ut ur den här omgången i så fall är väl snarare att Häcken inte klarar att göra det bättre mot Halmstad BK, men där kan det kanske då finnas förmildrande omständigheter i form av att det var krångliga yttre förutsättningar helt enkelt som kan ha spelat in, men det får vi se. Om du inte har något mer, Per Boman, vi har hållit på här nu en timme och en kvart. Allt om alla matcher förutom Mjällby-Varberg. Så tackar jag dig för att du kom hit med dina kloka synpunkter och åsikter. Jag tackar alla som har lyssnat. Den allsvenska podden är tillbaka nästa vecka. Nu blir det The Village Stompers med Washington Square.